nu ska vi uppmärksamma en sån grej att i år, 2026, det här är, jag hoppas jag att ingen av er kära lyssnare kommer att missa, är att Rundradion AB eller YLE, som vi också kallas, vi fyller 100 år i år. Grattis till YLE. Och det som är jättefascinerande med den här grejen, om ni går in på vår webbsida svenska.yle.fi/abland, är att det här hela spektaklet började i Åbo. Här finns en jättelång artikel med tydligt listade årtal och grejer, skriven av dig, Linus Hoffman. Ja, Linus Hoffman och Nina Bergman med mig här i studion. Nå, Linus, givetvis ska du få börja med att säga var det hela började.
Ett kvarter från där vi nu befinner oss, det vill säga idag finns YLEs radio Rundradion vid Salutorget i Åbo, bakom den ortodoxa kyrkan, men allra första gången som en rundradiosändning försiggick i Finland, det var 1922. Och det var Leo Lindell, en radioamatör, som sände tillsammans med sin kompis i samband med ett evenemang som hölls på det som idag är Syngneus-skola, alltså Turun Suomalainen koulu.
På Mariagatan, alltså på andra sidan gatan därifrån vi är idag.
Alldeles ja, hörna av Mariagatan och Auragatan. Och i det huset, eller från Handelsinstitutet som fanns på Auragatan, så sände man Die Alte Kameraden, en konsert för den församlade kåren som fanns då samlad i gymnastiksalen i det som idag alltså är Syngneus-skola.
Men varför gjorde man det? Varför kom de på att göra så här?
No, överhuvudtaget så var man i början på 1910-talet och 1920-talet väldigt intresserad av att hålla på med trådlös telegrafi, som det hette, alltså med radio. Så att med Marconi och Tesla och Popov som hade gjort en massa radioförsök, så gjorde man i många länder mer och mer sånt här att man började fundera på radio. Och ordet rundradio, första gången som det nämndes i svenska texter, var faktiskt år 1922. Alltså en sändning som skickades ut till många personer.
Alltså i Europa då?
I svenskan så kom ordet rundradio första gången. Och YLE-radio på samma vis bara något år senare. Så att rundradio, tack vare bland annat Leo Lindell och Åbo, så har vi ordet rundradio, visserligen från Sverige också. Men så att det här är en sak som vi kan vara stolta över. Och sen alltså det att vi i år då firar 100-årsjubileum är att det var så att rundradion, Finlands rundradio, grundades 1926. Men också samma år så grundades Åblands radioförening. En förening som då i Åbo började med rundradiosändningar och som några år senare sen gav över alla rättigheter, alla sändningsrättigheter, så att Finlands rundradio, det som idag alltså är rundradion YLE, fick sen rättigheter att ha sändningar över hela Finland. Men i Åbo så började alltså Åblands rundradioförening, eller radioförening, med det som var de första sändningarna från Sampalinnabacken.
Helt fantastiskt, och man blir riktigt stolt över att jobba på det här bolaget och just från den här orten. Och den
här... Jag var häromdagen och tittade på det här stället där det lilla huset fanns på Sampalinnabacken. Det var helt kalt där då, för 100 år sedan.
Idag... Men du var ju alltså inte då?
Nej, det är inte då, utan jag var nu i förrgår och tittade på hur det ser ut där på backen. Och idag så är det innanför staketet till Sampalinna simstadion, och där växer en massa buskar.
Ja, och det var alltså 21 februari 1926 som den här Åbolands radioförening grundades. Det gick undan för att en bolagsstämma för den här föreningen så kom fram till att man skulle döpa sig till AB Finlands rundradio 29/5/1926. Och första utesändningen var då 9 september 1926.
Ja, alltså YLEs första sändning.
Ja, när har vi födelsedag?
Alltså? Vi brukar fira YLEs födelsedag den 9 september, för det var vår första sändning. Att visserligen så var man inte i Åbo då, riktigt på alerten. Den första sändningen från Åbo, den var först ett år senare, i september 1927. Men YLEs första sändning var 1926, så det är därför som vi i år då firar YLE med en massa olika saker som händer under det här året.
YLE fyller 100 år i år, och vi är en del av EBU, och därför är vi också en del av Eurovision. Och det där Och så har vi en verksamhet som heter Yle Åboland som lyder under det stora moderbolaget. Och där har vi tre den stora äran att jobba. Jag har alltså Nina Bergman och Linus Hoffman med mig i studion.
Men när jag började så då hette vi Radio Åboland.
Jag tänkte just säga, nu får ni er chans att berätta. Liksom, för vi tre hör kanske inte de äldsta på den här redaktionen. Ja, men ni har varit med jobbat längre än jag.
Ja, till och med när jag började så hette den fortfarande Åboradion.
Sant, ja, det var före ja. Det.
Ja. Ja. Alltså, den hade fått väl namnet Radio Åboland redan i det skedet.
Men det hette ju i folkmun så det var Åboradion. Det var länge så pratade folk om Åboradion.
Ännu talar folk. Ibland ja. Så hör man liksom vi på stan typ, eller vid lägerellarna så ni är ju ja, det är roligt, jag lyssnar alltid på Åboradion. Mm.
Ja, jag gick igenom gamla skrifter, alltså urklippsböcker som vi har här på Rundradion. Det är ljuvligt hur det har sparats massor med saker. Och det, alltså, det gjordes massor med inslag i tidningarna om vad man hade sänt i radion. Det var viktigt att berätta om och recensera på sätt och vis alla de olika inslag och också kritisera vem man hade intervjuat och hur folk pratade och vad de pratade om. Så att det finns massor med urklippsböcker om allt som har sänts i Yle under årens lopp. När vi började då på 80-90-talet så då var vi på Hantverkaregatan här i Åbo.
Ja.
Jag kommer ihåg att det var svårt att få folk att hitta det rätt ställe för att Hantverkaregatan var då? Ja, det nära järnvägsstationen. Ja, men var då? Nå, järnvägsstationen, alltså du går Hantverkaregatan, hör ni Trädgårdsgatan? Nej, säger ingenting. Toto har sitt kontor där. Nej. Och så finns striptease-klubben Showtime där.
Ah!
Ja! Varför sa du det?
Sen visste alla i vilket hus det var.
Det var ungefär då som du började, Linus, här på 80-talet.
Ja, ja.
Och det där, du Nina, vill du berätta om dina första staplande steg på...
på den tiden så hade familjen. Ju faktiskt alla egna rum. Och, ja. Och, det där, och redaktörerna satt ju och rökte vid sina skrivbord.
Nej, givetvis.
Ja, och jag kommer ihåg nog att vid nyhetsdesken så... gick det ganska stora moln ibland. Det röktes ganska mycket där.
Ja, jag kommer ihåg att när man skulle gå in i Johan Mobergs rum så skulle man först ta sig igenom det här rökmolnet fram till honom och så frågar man att ursäkta, att jag söker en några nyheter som jag haft någon gång om broplaner mellan Nago och Pargas. Och så sa Johan, ja, det var för ungefär 4 månader så gick han igenom sina stora högar. Det var i kronologisk ordning och så drog han ut ett papper på måfå. Jo, här har du. Och så hade han sparat allt möjligt.
Johan Moberg, Fridevans minne, han hade en monitor. Jag minns när jag började på Yle så hade han pappershögar som var högre en monitorn på bordet. Det var så mycket papper.
Men han hade full koll på den. Det var kronologisk ordning.
Han hade inte koll på sin telefon. Vi busade en gång med jag. Jean Lindén, som många vet att han jobbar på och han jobbar också på Yle. Vi tog en gång och gömde Johans telefon under bordet. Och så ringde vi åt honom. Han hade ju bordstelefon. Och han började rota bland pappren efter telefonen. Och vi tyckte det där var lite roligt. Men det var ju lite kärleksfullt bus.
Ja, men för att komma tillbaka till det där rökande så det byggdes ju sen ett rök bås inne på redaktionen dit alla som rökte fick gå. Och det var ju så att när man liksom kom in dit så man kunde ju knappt se någonting för det var så mycket tobaksrök där. Men alla viktiga saker pratades där. Så ville man veta någonting som hände på redaktionen så måste man gå dit in och prata med dem som rökte där i det här båset.
Jag klär själv in dagarna efter att vi flyttade till Kopp Kolmio vid torget.
2000.
Ja, 2000. Och det var 2000 och det där och det där fanns också ett rökrum. Men då konkurrerade vi. Jag började på Extrem som fanns av den redaktion i Åbo. Vi återkommer till det. Men det där, då det där talade vi mycket om kommersiella kanaler och så här. Det var kommersiella kanaler också mycket snack om på 80-talet när ni var med. För det fanns ju, det var ju det stora hotet då. Idag är det ju streamingtjänster och sånt som hotar vår FM-radio och vårt lyssnare. Var det mycket snack om det här på er tid?
Nej. Det fanns ju inte liksom, vi hade ju inte svenskspråkiga konkurrenter i Åbo.
Nej.
Och det var nog det tror jag som gjorde att det inte brydde vi oss om det egentligen.
Ja, tvärtom så fick vi mer och mer sändningstid på 80- och 90-talet. Så att vi började ha då vi började så var det söndagssändningar, det var långa, långa söndagsprogram, så vi gjorde alltså 55 minuter eller 60 minuters program. Det betydde att man var ute i skärgården en hel dag, banda in massor med saker, sen hade du en vecka på dig att klippa det här för att det sen skulle, ja, klippa, det var ju faktiskt band. Man bandade in på gamla magnetofoner med magnetofonband och så klippte man, så kördes det ut sen på söndagen därpå. Och var det så att någon av skärgårdsredaktörerna hade gjort något program, så då måste man vakta på bussarna. De här banden skickades med buss från Chimito eller från Nago eller från Pargas, och det var viktigt att någon, antingen då vaktmästaren eller någon av redaktörerna, fanns där i tid och tog emot bussen, för annars blev det inlåst på Matkahålet och man fick inte ut det, och det var en nyhet som skulle ut samma dag eller något som skulle ut på en söndag. Så jag vet att vår kollega Sixten Westerby har ringt runt i Matkahålet en fredag kväll och en lördag för att få ut ett band som skulle ut på söndagen, en hel timmes program som skulle sändas.
Ja, och det här är ju viktiga milstolpar i Yle Ovlands historia, att vi hade redaktion i Chimito och så hade vi redaktion i Nago, åtminstone där jag började. Det vi hade ju helt enkelt fysiska redaktioner med hus där ute, som vi tyvärr inte har något med, eller tyvärr, utvecklingen går ju framåt, men så var det ju på den tiden.
Ja, det var det nog. Och jag tänkte ännu med när Linus pratade om de där banden, att det var ju nog en cirkus med de där banden. Jag kommer ihåg att de satt med tejp och sax och banda för att klippa de här banden. Så de faktiskt tejpade ihop de här banden.
Så när vi talar om att vi flyttade till Kopkolmia, så själva flytten i sig var kanske inte den stora, utan det stora var att vi samtidigt gick över till digitala sändningar. Och vi lämnade alla saxar och sånt kvar på Hantverkaregatan och började klippa digitalt istället. Och det var den stora saken, att vi började med börja gå in i en ny era överhuvudtaget. Yeah. Och det är någonting stort. Att när vi idag skulle vilja lyssna på gamla band, de allra första banden, det finns inte överhuvudtaget sparade. För att på den tiden var det ont om band och man spelade över dem. När det en gång hade gått ut så spelades det över. Men sen band från senare tider, så det är då de stora bandkakor. Och en del av dem finns i ett lager i Kuopio, en del finns här i ett lager. Men det är svårt att plocka fram den, för vi har inte överhuvudtaget, jo vi har, om man plockar fram riktigt några gammalt lager, så finns det visst någon bandspelare som man kunde använda.
Ja, men en del är ju faktiskt digitaliserat också.
Jo, ja.
Och sen har vi ju talat om milstolpar, att då jag började här, jag har varit 25 år här, så vi hade ju eftermiddagsnyheter och eftermiddagssändningar också. Nu sänder vi ju alltså från 7 på morgon till 12. Det här är lite förändras hela tiden i under Yles historia, men det där att, men ja, det är ju bara så det är helt enkelt. Men en sak som jag har märkt åtminstone i det här bolaget, och ni talar om de här banden man tejpar, då jag började så filmar man tv, nytt inslag på band, på kassettband. Det gör man ju inte nu, utan det far in på ett litet minneskort. Så att det är ju en ständig utveckling i den här verksamheten som ni lyssnare kanske inte hör. Vi låter likadant ungefär, vi blir lite äldre i rösterna, men på Tjecksradion där hemma så låter det ungefär likadant. Men digitaliseringen sker ju jättesnabbt i den här branschen, så att allting förnyas hela tiden. Och du vet ju det, Nina till exempel som är assistent här, att det är mycket... Att hitta musik, allt det här, allting har förändrats.
No, verkligen, jag var ju den där som faktiskt valde musiken lång tid till radion. Att jag valde all musik till våra morgonsändningar när vi inledde våra morgonsändningar på 90-talet. Och det här, det var ju nog, jag satt och valde från skivor konkret och så rade jag in dem i en låda i en viss ordning. Och vi hade väldigt noga hurdan musik det skulle spelas, liksom vilken tid i timmen, att det var vissa sändningsklockor som var uppgjorda och där skulle vara viss sorts musik. För att före mig så var det ju så att det var den redaktör som råkade ha sändning som plockade sin favoritmusik med sig till studion, och det här ville man ju komma bort ifrån, och då började jag välja musiken.
Men blev det din favoritmusik istället?
Nej, för att jag hade stränga order enligt de här klockorna, att det skulle vara inne i en viss timme, det skulle vara dansband, det skulle vara visor, det skulle vara svensk popmusik, det skulle vara engelskspråkig popmusik, musik, finskspråkig musik undvek vi, men att det här, det var väldigt noga kategorier över hurdan musik varje timme skulle innehålla.
Och när vi nu talar om den här musiken så kan jag säga att idag så sker det av ett musikråd och som är sammanplockade av olika anställda och som väljer ut musik. Så har vi ju musikredaktörer som också följer med vad det är som gäller och vad som ska lyssnas på, och så delas det in lite också olika tider på dygnet, och finskspråkiga låtar har vi ganska sällan eftersom det finns jättemånga finskspråkiga kanaler som spelar finskspråkig musik.
Men fortfarande så får man ju spela egen musik i torsdagshälsningen. Alltså hälsningsprogrammet, det program som har levt längst i Yle Åboland.
Ja, när jag började så gick det hälsningsprogrammet på söndagar och då hette det Musikrundan och det var en gång i månaden. Och då var det ett 3 timmars program. En gång i månaden. Ja.
Och sen flyttade det till fredag och blev fredagshälsningen i något skede. Mm. Och sen flyttade det till torsdag, heter hälsningen. Men det har alltså funnits i uppemot 40 år snart.
Säkert längre också.
En av våra mest älskade långkörare är justas Långa Vädre också, om vi hoppar bort från Yle till Vega kanal. Och under pandemin så testade Sveriges Radio att fundera på att pausa Långa Vädre i Sverige. Och det visar sig att det får man inte göra för att det innebär en viss grundtrygghet att det finns där. Det här var från Sveriges Radio och jag gissar att Yle har ungefär samma, att även om inte seglare är ute och lyssnar på sjövädret så det där, alltså, finns det en trygghet att saker och ting fungerar i samhället och det är Långa Vädret. Men om vi ännu...
Ja, alltså, om vi ska ta saker som väcker uppmärksamhet och ramaskri. 97 när Yle Vega och Yle Extrem startade, så då beslutade cheferna i Helsingfors att ta bort 12-slaget klockan 12. Och det blev en folkstorm. Så att det är inte många dagar förrän 12-slaget var tillbaka i det. Och det har vi alltså haft sedan 1944 i radion. 12-slaget ska sändas i radion klockan 12.
Och från Åbo domkyrka och det där, och vi har bandat in det alldeles helt bara för något 10-15 år sedan, minns jag att om klockan 5 en måndag morgon var bandat med. Det var massor med elbilar runt domkyrkan.
Jo, man måste stänga av gatorna runt omkring, för det ska vara så tyst som möjligt.
Och sen, men i varje fall, Hantverkargatan nämnde vi flyttade till Kopkolmi och sen flyttade vi till Logomo, som tyvärr var medieskadat så in i ofattbart mögelskadat så att vi måste flytta därifrån. Hamna på Fredsgatan en kort tid och nu är vi alltså här bakom ortodoxa kyrkan vid Salutorget i Åbo. Innan vi lyssnar på musik så måste jag fråga dig Nina och dig Linus, vad kom de största händelsen under ert verksamma yrkesliv så här långt? Ska jag börja med dig Nina?
Nu ska jag säga att det där Estonia var nog, och sen förstås de här knivdådet här vid Åbo torg var ju också, men att Estonia var nog en sån där sak som jag kommer ihåg.
September 94.
Ja, för jag kommer ihåg att jag var hemma med sjuka barn och så ringer jag till nyhetsdesken i Åbo och en virrig Johan Moberg sa jo, bli hemma bara, hej då. Och det var liksom det enda. Jag fattade ju ingenting för jag visste inte alls vad det hade hänt då ännu.
Och då fanns inte riktigt utvecklat internet ännu. Nej. Utan vi följde med det just via radio och TV.
Ja.
Linus, vad skulle du plocka fram?
Alltså, jag har ju frågat olika redaktörer om de stora händelserna som borde finnas med i en sån artikel som vi har gjort om Yle under 100 år. Lena Boström gjorde ett stort skop när hon berättade om att president Kekkonen tillsammans med utrikesminister Kosygin fiskade i Hittis skärgård 1968. Mitt under Tjeckoslovakien-krisen så var de ute där och Yle kunde berätta om det. Sten von Hellens berättade om hur han sökte efter fraktfartyget Irma inne i, eller uppe med sjöbevakningens flygplan. Ett fartyg som försvann norr om Åland 1968 och hittades först 50 år senare. Sixten Westerby berättade om hur han gick i påven Johannes den andra Paulus och ärkebiskop John Wikströms fotspår. Yle Åboland, eller Yle Åboradion på den tiden, så gick precis bakom påven under det enda besöket som påven någonsin har gjort i Finland. Från domkyrkan till ärkebiskopens residens.
Johannes Paulus den andra, då John Wikström var veckans gäst, så berättade han att han fikade i trädgården på Biskopsgatan med påven.
Precis, ja. Så att, jämfört med det här så jag har varit med om en massa stora och små saker, men det finns så mycket som har hänt under årens lopp, så att egentligen så alla små och mindre intervjuer i sig har varit spännande
person, mycket neutralt och bra svar.
Alltså personer som man tycker att hej, jag ska göra en kort intervju, och så får man höra världens intressantaste historier.
För mig personligen så var det nog den 18 augusti 2017 och det är Finlands första och hittills enda terrordåd. Mm. Jag jobbade, vi var i Logomo på den tiden, och det bara kom nyheten och jag förstod att någon måste dit snabbt. Och så att det där, vår chef Ulrika Fagerström lämnade kvar på redaktionen, och jag minns att Nora Engström också var kvar som nyhetsredaktör. Men jag körde till torget och märkte att det gick inte att köra till torget, så jag sprang sista biten och träffade folk först på Trätorget och sen kom jag till Salutorget. Och jag var där så tidigt så att tyvärr var också liksom de avlidna kvar på torget, och jag stod där bredvid. Och det var en jättekonstig känsla, för man stod där och de sa att Andy, berätta vad du ser. Och det var jättesvårt att berätta vad jag såg, för det jag såg var verkligt, verkligt obehagligt. Och sen det som var speciellt med den här till, just när vi talade om EBU tidigare, att vi är i samma tjänst som de andra rundradiobolagen. Så jag fick höra i öra hela tiden att Andy, du talar väl hyfsat engelska, att BBC vill ha en rapport från torget. Och Andy, förstår du danska? Att du ska vara med i Danmarks radio om 5 minuter. Så var jag med i Norges radio, så var jag med i Sveriges radio. För så fungerar det här rundvarande verksamheten. Att om det händer någon stor händelse, om det händer någonting i London nu, så får vi hjälp av BBC. Och händer det liksom, ni förstår hur det handlar om. Så att det var nog den händelsen som var störst, den mest påverkad liksom mitt verksamma liv hittills.
Och radion har ju alltid varit det medium som folk har litat på. Ja. Att om någonting stort händer, så då kan man lita på att det som sägs och hörs i radion, det är det som faktiskt också stämmer.
Och Yle har en stor trovärdighet, det visar alla väljer. Marie Mie Söderman kom in hit i studion. Vi talar alltså nostalgi, och vi talar att Yle fyller 100 år, vi talar om Yle Åboland. Med mig i studion är Nina Bergman, Linus Hoffman och Mie Söderman. Och varför Mie Söderman nu är extra dykt upp här och extra välkommen är nämligen det att det fanns en fantastisk tid i Yle Åbos historia då Radio Extrem, som det hette, Extrem höll till i Åbo. Det var i Koppkolmiet i tiden, och när nya kanalchefen efter kanalreformen 1997, så när kanalchef Rickard Nordgren skrapade sig i huvudet och tänkte att nu ska vi starta en den redaktion i Åbo, så då ville han ha dig, Marie Söderman, som producent.
Vi var, så var det.
Hur gick det till?
Ja, vi var tre stycken som började då jobba på heltid i Åbo. Men då när Extrem startade 1997, så då fanns inte Extrem i Åbo ännu. Det fanns redaktörer som jobbade för Extrem. Men sen i och med att då Yle, som ni pratade om här, Yle då flyttade till Koppkolmi och det blev digitaliserat och det byggdes nya studior och så vidare. Så då var det någon som kom på att nu ska nog Extrem också ha en egen redaktion i Åbo. Och den fanns alltså, vi hade en egen studio och en egen redaktion i 6 år ungefär.
Så, var det bara 6 år?
Ja, så har jag räknat från 2000 till 2006 ungefär. Det kan hända att det fanns redaktörer som jobbade sedan 2006.
Men det fanns ju en föregångare till Radio Extrem som hette det Radio X.
Jo, Radio X.
Och det var så det började.
Radio X var inslag i det där i Vega. Alltså, det hette Riksradion. Rätta mig om jag har fel, Linus. Men det hette Riksradion, och en viss tid av dygnet så sängde man för ungdomar. Och det var Radio X, och det räddes av Roland Rantjukov, mycket mer känd som Viktor Hurmi.
Och det var på vardagkvällar, skulle jag säga, att det var eventuellt på veckoslut också, men att det var kvällstid.
Och då kom man på sen 1997 att nu vuxna och barn har så olika smak. Så nu grundar vi Vega efter ett vackert rymdstjärntecken, som vi fick sådana där t-skjortor med det där stjärntecknet på, och så grundades Extrem för kidsen. Och du, Mie, hur började det här i Åbo? Alltså, vad körde vi igång med?
Jag måste riktigt fundera själv, att vilka alla program har vi gjort vid Extrem i Åbo och så vidare. Men det började med ett program som hette Kapten Koma. Och det var mitt på dagen, riktat till studerande bland annat, och det var nog mycket hyss och mycket roligt vi gjorde. Alla möjliga inslag om populärkultur och liksom olika fenomen i världen, och vi hade nog liksom frågesport på stan, och det var utesändningar och allt möjligt, och det höll på i några år. Sen hade vi ett program som hette 24 kvadrat.
Ja, påminna om självmordsettorna i studenten.
Ja, vi var lite fyndiga där. Karat, kvadrat. Också fokus nu på unga och studerande i och med att det är så mycket studerande i Åbo. Så det var nog otaliga gallupar vi gjorde bland studerande i Åbo.
Ja.
Och sen så hade vi program på söndagar någon gång. Vi sände ett magasinprogram som heter Dacia. Kanske någon minns det. Och sen var det också morgongäng ibland som hade morgonsändning från studion i Åbo. Och så vet jag att Radio Pleppokillarna, Ted och Kai.
Ted och Kai, så
de bandades här.
De dök upp ibland och bandade in i studion i Åbo.
Jag minns att Anders och Sampe hade en sommar.
Vi börjar med Pleppo här nu. Som är Svenskfinlands populäraste podd. Och som ju alla som marknadsförde som det. De bodde på Tavastgatan. Det här, det där Kai, Korka och Ted
Forström.
Så de bodde där och de bandade in i sin hemmastudio med madrasser på väggen. Men jag minns på kvällarna så dök de upp i Kopkolmi och gjorde själva sändningen och drog in den musik som fanns. Och sen dök också Anders
Hellenius och Sampe Karlsson hade en sommarsändning, eller åtminstone en sommar, kan det ha flera också. Och jag kommer ihåg att de hade ett shortsindex. De tittade ut från fönstren på Kopkolmia, ner på Salutorget i Åbo och räknade hur många shorts ser vi, hur pass varm dag är det idag.
Ja, och Sampe en gång utanför Åbo Svenska Teater, så han gjorde en liten gallup. Det var fredag kväll de hade sändning. Så gick en kille förbi och så blev det lite smock. Och så fick han helt enkelt ett slag av knutet slag av en människa och det där
i direktsändning.
Ja, det finns på banden så om du lyssnar på det här du kommer säkert. Och imorgon onsdag då är det veckans gäst i Yle Åboland. Veckans gäst imorgon är Anders Hellenius. Och då ska vi jag ska påminna mig, Anders Hellenius ska få berätta om den här händelsen då han var satt i studion och fick höra sin kompis få stryk i direktsändning. Och sen började Anders Hellenius gå ut och ha direktsändning. Han tyckte att det inte blev så farligt.
Men något annat som vi också gjorde på Extrem i Åbo så var ju att det var mycket utesändningar och vi sände ju alltså flera år till och med skulle jag säga från alltså botten av kalkgruvan i Pargas.
Ja.
När det var roligt. Och jag tror det första året var när Tom Jones var där. Så vi körde ner hela den här jättelika sändningsbussen ner i gruvan. Någonting som man absolut inte skulle få göra mera idag för de har så strikta säkerhetsföreskrifter. Men vi var nere i gruvan och byggde upp en liten radiostudio där nere i kalkgruvan. Det var nog häftigt alltså.
Det var jättehäftigt och jag tyckte att det var jätteroligt att jobba på Extrem för att på Extrem var på det viset roligt för att man fick ju göra vad man ville.
nästan.
Och det blev ju ett ramaskri när Extrem grundades för att kan man ju hålla på så här. De hade ju ett program som hette Café Satan och det blev ramaskri.
Ja, det var på riksdagsnivå till och med. Ja. Men alltså, Nina, du var ju också inkopplad och jobbade en hel del med Extrem. Och hjälpte oss där. Och Linus, du har ju också jobbat på Extrem som redaktör.
Jag har stått vid infartsvägen till Åbo och håller upp en hårtork mot alla bilar som kör för hårt in mot Åbo centrum. Och det var många som bromsade in. Jag var i direktsändning och berättade om att här nu är en gul bil med bristernummer som börjar med ett F och den stannar in. Ja, den kör riktigt. Alltså det är helt lagligt nog att stå med en hårtork vid vägkanten. Det är ingen som förbjuder en att göra det.
Och du Nina, du var ju assistent på bägge kanalerna redan då. Hur var det att vara, varför upplevde du någon skillnad mellan vägagänge och extremgänge när vi var där då?
Nu var det ju alltid lite mera fart och fläng på extremgänge. Och jag var ju ofta med just, jag minns att vi har varit i Polalaparken, hade varit någon slags konserter som vi var med om också. Och det var Extrem som hade något.
Det var popkalaset som
det där. Kanske det var popkalaset och det var någonting. För åtminstone två sådana här konserter kommer jag ihåg.
Det var popkalaset i Polalaparken.
Ja, det har varit Thomas Ledin och så kommer jag ihåg att det var där Vasabandet Redline var där en gång.
Jakobstadsbandet.
Ja, just det. Ja.
Deras reggae-band. Ja.
Och här i Åbo var det Pargasband dessutom som var med.
Så det var lokala
artister som fick uppdela.
Jag minns att jag till och med gjorde någon intervju där. Jag vet inte varför jag gjorde, för jag var ju inte egentligen redaktör, men det är ju sådär när man är assistent som man gör lite allt möjligt här.
Och sen hade ju kanalen också sådana här klubbkvällar för lyssnarna, för publiken, Klubb Extrem.
Ja.
Det höll på ganska länge. Det var mest i Helsingfors, men ibland var det också i Åbo. Jag kommer ihåg att, det minns det säkert du också, Andy, att det var klubbextrem i Åbo. Så då var det massor med studerande på någon och stora artister som kom och uppträdde. Alltså. Och så sändes det live då i radio.
Ja, det var riktigt svensk Finland. Det var ofta, vi var flera gånger tillsammans till Tavastia och där på klubbextrem, men så var det också i Åbo och någon gång i Vasa.
Det var det, ja.
Men sen lades tyvärr, eller ni vet, det är utvecklingen inom andra företag. Man beslöt att lägga ner redaktionen i Åbo. Extrem.
Ja, det var stora inbesparingar och omorganiseringar och det här då beslöts det väl att just de här redaktionerna ska fokuseras liksom till Helsingfors och Vasa. Men det här, nu hade ju gjorts liksom grejer och gjorts inslag och så vidare från Åbo ändå.
Absolut. Ja,
och det roliga är ju att det är så många unga personer som har börjat både på Radio Extrem och på Radio Vega här i Åbo med sin radiobana. Som personer som sen har fortsatt med TV eller med radio på helt andra håll, eller till och med ambassadörsbana. Jag vet att är ambassadören i Indien idag, Finlands ambassadör, så började sin radiobana på Radio Åbland i Åbo också. Så att det finns, alltså Erik av Hellström, det finns ljuvliga berättelser om hur man har provat sin väg framåt som ung journalist och sen så småningom blivit någonting större.
Ja, Yle i Åbo har ju varit en inkörsport för många människor.
Ja. Mm. Jag minns att jag till exempel en morgon hade en sändning tillsammans med Jens Berg. Och Jens sa att han är så trött den här morgonen. Att han skulle ta och titta på morgontidningen och han öppnade dörren och tittade och så inte överhuvudtaget morgontidningen. Visade han öppna dörren till strumpskåpet, han tittade på sina strumpor. Och det här berättade jag förstås i sändningen en liten stund senare. Och oj vad Jens fick höra om det där. Ett par veckor senare, ungefär vart han kom. Ah, var det du som hade öppnat strumpskåpet och sökt tidningen?
Alla ni som känner era sportredaktörer så vet att Jens Berg och Kai Kunnas så inledde sina karriärer på Yle i Åbo. Mm. Båda två så inledde när de pluggade i Åbo, alltså i början som sportredaktör.
Och jag räknar någon gång faktiskt att hur många var det som jobbade på Extrem i Åbo på redaktionen där under de här sex åren. Och man räknar liksom alla freelancer och alla möjliga. Så jag kom fram till 30 personer faktiskt. Så det är också många sådana som sen har fortsatt på olika håll, liksom också på radion och kanske jobbar i Helsingfors idag.
På samma vis också, när jag gick igenom nu de här gamla böckerna som finns här från tidigare år. På 50- och 60-talet så ordnades det frilanskurser för att man skulle få fler bygderedaktörer, få fler frilansredaktörer. Och det var alltså en 30-40 personer som var med om de här kurserna. Personer som sen blev intervjuade förstås i sådana sammanhang, men som blev stora redaktörer senare också. Och en av dem som gick de allra första kurserna på slutet av 1950-talet var en person som hette Ågot Ljung.
Jag har skrivit ner namnet Ågot Ljung här. Vi måste nämna henne i det här sammanhanget.
Ja, precis. Alltså det är klart. Hon blev så småningom sen också radiochef här i Åbo. Och en person som de som har lyssnat på radion under årens lopp kommer ihåg väldigt bra.
Mm. Jag växte upp med Ågot Ljung och Oro drog det i Trädgårdsradion.
Ja, och den gjordes ju faktiskt alltid i Åbo.
Ja,
just det.
Ja. Okay.
På tal om Extrem, det största bakslaget för mig då jag jobbar på Extrem med dig, Mia, var det att det kom från högsta år, alltså från kanalledningen. Nu, på den tiden hade man hade ljudeffekter till allt. Och man hade musik i alla inslag och ljudeffekter. Sen kom det att man får inte använda bomben, bilkraschen, maskingeväret och prutten numera. Eftersom alla inslag slutar med boom, tu.
Jag har blivit så skrämd en gång när jag körde bil och lyssnade på radion. Och det var polissirener som kom närmare och närmare. Och jag såg inte några polissirener någonstans. Jag stannade bilen och försökte fundera att var är jag inte i vägen för den. Det visade att det var radion som spelade en polissiren som kom närmare och närmare. Och den blev också förbjuden i något skede.
Att vi skulle kunna tala hur länge som helst om vår älskade arbetsplats. Och nostalgin är ju inte vad den har varit. Men vi håller fast högt. Vi firar 100 år som bolag och det där och ni har Ni får göra sändningar härifrån Åbo just nu mellan 7 och 12 varje vardag. Det är inte illa det heller, 5 timmar sändningstid från Åbo. Det är med stolthet man kommer till jobb varje morgon.
Vi firar alltså 100 år för Yle i år. Det är den 9 september som den riktiga dagen. Det är en onsdag i år. Vi vet inte ännu vilka alla saker som vi kommer att hitta på eller vad Yle kommer att hitta på här. Det har till exempel redan i fjol var det så att det startade en Yle 100-buss. Den har besökt Åbo den 2 gånger om. Där finns saker som man kan uppleva. Vi efterlyser emellanåt också. Vi kommer det här året att efterlysa lyssnarnas egna minnen av Yle Åboland och av Yle överhuvudtaget. Vad kommer du bäst ihåg? Vad har gjort ett stort intryck på dig? Det kommer att ges ut frimärken, Yle frimärken, bland annat med Ranso och med den stora radions symfoniorkester. Det var det 5 eller 6 frimärken som kommer att ge ut. Så du kommer nog att höra och se att Yle fyller 100 i år.
Och kom ihåg att vi är det är ju ni för er lyssnare som vi finns här, och det är jätteroligt att då ni hör av er, fortsätt höra av er, inte bara till hälsningen. Det är klart hälsningen är ett av våra absolut käraste program, men har ni åsikter, har ni tips, har ni någonting ni vill berätta om, så abolant@yle.fi fungerar hur bra som helst. Tack Nina, Linus och Mie.